En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Precis, att istället för att den här romerska armén så att säga skulle ha rört sig längs med den här kalkrishöjden och sen liksom tagit av norrut och försvunnit bort ifrån den, så gör det att hela den här romerska marschkolonnen då, som man kan beräkna är ungefär 3 kilometer lång faktiskt, den kommer liksom att breda ut sig nedanför den här höjden som ett liksom lämpligt anfallsmål. Det är ju kusligt genomtänkt då.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt. Jag sitter på distans från Provence, Peter.
Ja, kul för att du gör det. För att jag tänkte just fråga dig. Är du en öldrickare eller en vindrickare?
Jag var i min ungdom mer öldrickare. Har blivit mer vindrickare.
För jag tänker att den där frågan har direkt koppling till vårt ämne idag. Vi ska prata om Teutoburgskogen. Ett ödesdigert slag den 9:e... Jag vill säga, år 9 efter vår tideräkning.
Just efter Kristus.
Ja, exakt. Vi behöver inte ta upp den diskussionen nu, men vi kommer säga lite olika saker där. Men i alla fall, det sägs ju att det har en mytomspunnen effekt i det att den liksom markerar gränsen, eller rättare sagt, liksom etablerar gränsen mellan de öldrickande folken och de vindrickande folken. Hänger du med på det resonemanget eller? Kan du räkna ut var det kommer ifrån?
Nej, det kan jag inte riktigt göra, men jag kan tänka mig att det faktiskt är så.
Men det sägs ju då att den här gränsen mellan de öldrickande folken och de vindrickande folken går längs med renfloden ungefär.
Ja, just det.
Och
just
att det. Romarna, de lyckas ju etablera sina stater eller sina protektorat eller provinser väster om ren. Och därför är de vindrickande folk där med romanska språk. Men öster om ren så lyckas man aldrig riktigt etablera sig. Och där blir man... Fortsätter man att vara ett öldrickande folk och prata germanska språk?
Då skulle jag vilja komma med en fin slutsats här direkt. Och det är det vi ska prata om idag. Det som ju kallas för slaget i Teutoburgskogen. Där ju, det kan vi säga, 3 stycken romerska legioner ju utplånas av germanska styrkor i ett bakhåll. Inte bara ett slag och intressant av den orsaken att de här legionerna förintras, utan att det också får stor mental betydelse just för det som du är inne på och pratar om, den här romerska expansionen. Och din vin- och öldiskussion här, den passar ju så fint in, för det är verkligen så att den här renfloden kommer ju att bli den gränsen för romarriket. Och romarriket kommer ju aldrig att expandera in fullständigt in över det här området. Därför att efter erövringen av Gallien, och då är vi ju inne nu på ungefär 50 före Kristus, och årtionden därefter, så gjorde man ju försök att etablera sig i det här området öster om Ren, ända fram till Elbe. Och man trodde ju under Augustus tid, som ju är romersk kejsare kring år 0, att man hade kontroll över det här området. Men det hade man ju inte, och det här slaget som vi ska prata om idag, det visar ju just detta, att det hade man ju definitivt inte. Så det har ju mycket större betydelse än att det bara är ett brutalt slag, eller hur?
Jag undrar också, det heter ju Teutoburgskogen, eller att det här slaget utspelar sig där, men det gör det ju inte.
Eller nej, det gör ju inte det.
Nej. Nej, alltså de fynder man har hittat är ju snarare vid ett ställe som heter Kalkriserberg, som ligger ganska långt ifrån Teutoburg. Det beror på vad man har för uppfattning om geografi förstås, men det är liksom inte helt, det är inte direkt nära, det är inte i Teutoburg skogen. Men det där namnet kommer ju från hänvisningar till romerska historiker som beskrev det som att det här var ett slag som utspelades där. Men man har det först efter 1987 som man har förstått att det inte ligger i det området, utan det ligger vid Kalkriseberg. Det var en brittisk officerare som heter Tony Clunn som hittade det där. Så det är intressant också med det här slaget tycker jag, och historieskrivning om det, att det är ganska färskt. Den informationen vi har om det, och det har uppdaterats ganska mycket under de senaste 30-40 åren bara, vad vi vet om vad som har hänt. Tack vare arkeologiska fynd som har fyllt på egentligen. Innan dess har man haft bara egentligen de romerska historikerna som har diskuterat det där. Och de vet vi ju sedan tidigare, och så har vi diskuterat även i den här podden, att romerska historiker och deras sätt att beskriva historien är ju någonting helt annat från så som vi ser på historievetenskaperna idag. Utan de är ju mer liksom testdrivna och mer politiska i sitt sätt att skriva. Och skriver också med särskilt syfte, vilket gör att det är väldigt svårt att liksom faktiskt dra ut någon information ur det. Och där tycker jag, där för mig in på en annan diskussion också om det här, om just det här slaget. Är ju att det är ju rätt, själva slaget i sig. Nu ska jag inte snacka ner här helt och hållet, men det är ju ganska, ja, det är inte så himla speciellt egentligen, det är ett slags överfall. Men det är liksom själva myten om det här slaget är mycket större än själva slaget i sig. Och dess konsekvenser även då, men även senare i Tysklands enande under 1870-talet och därefter. Att man har använt sig av den här myten på ett väldigt intressant sätt. Vi kanske får utrymme att prata lite om det sen. Vi måste också säga någonting om det monumentet som har byggt upp där. Har du varit där förresten, Martin?
Nej, jag brukar ha besökt ganska många platser som vi pratar om i podden här. Men jag finner ju att jag måste åka hit. För att det kan man ju säga att här finns det idag ett visitor center. Och man är ju övertygad om att den plats man idag pekar ut för det här slaget är den riktiga platsen. Och jag tänkte fylla på där. Just att det är ganska fascinerande berättelse kring hur man upptäcker det här. Den här brittiska officeren och amatörarkeologen som sen får kontakt med tyska lokalhistoriska historiker, kan man ju säga, lokalarkeologer. Och så fastställer man det här så småningom. Och att det just är så att mycket av det vi känner till, det är precis som du säger, glömskan. Man glömmer det på 1500-talet tror jag att det är, om jag inte har fel. Och sen har vi en lucka fram till idag och så återupptäcker man och minnet av det här slaget och utveckla kunskapen om det. Och det är väldigt mycket via arkeologiska fynd, och det kan vi anledning att återkomma tycker jag, så man kan rekonstruera slaget där man faktiskt ändå hittat en hel del föremål och lämningar, bland annat av en germansk jordvall och så vidare, torvvall i det här området. Men det kan vi återkomma till.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ska vi säga någonting om Roms liksom, intresse i Germanien? Bara lite, du har sagt lite grann här, men jag kan tänka mig den omedelbara kontexten. Det är ju, ja, men vi har ju kejsar Augustus sitter här nu, han har tagit makten sen slaget vid Actium 27 år före vår tideräkning. Exakt vad Augustus har för intressen i Germanien, det verkar man inte riktigt vara överens om. Man vet inte riktigt. Gallien är ju etablerat nu sedan Julius Caesars expansion i den riktningen. Men exakt vad man ska göra i Germanien, nu har man inte riktigt koll på eller förstår inte riktigt Augustus politik där, enligt vad jag kan läsa mig till i alla fall. Men det som är tydligt är att det händer någonting 16 före vår tideräkning, och det är den här Cladus Loliana, den lolianska katastrofen. Då är en ståthållare, Marcus Lollius, som blir nedkämpad av en grupp germanska soldater. Vi vet inte riktigt omständigheterna runt det där, men det tydligen är, har romerska soldater på östra sidan av Ren blivit tillfångatagna i någon slags räd. Och de här germanska, vad det nu är, tar sig över på västra sidan och lyckas nedkämpa en legion där som leds av Marcus Lollius. Och det här får väldigt stora politiska konsekvenser i Rom. Vad man försöker lösa det här problemet och försöka en gång för alla få styr på de här germanska grupperingarna. Och Augustus skickar iväg sina svärsöner, eller styvsöner kanske, Drusus och Tiberius. Tiberius ska sen bli kejsare så småningom, men det är en annan historia, det kan vi ta sen. Men man gör olika liksom försök att komma över på den östra sidan av Ren och ta kontroll det här, men man i princip lyckas inte, men man, som du var inne på, man tror kanske lite grann att man har kontrollen, men i praktiken så har man inte det. Sen händer saker på Balkan. Och Balkan är ju intressant i sig, men det får konsekvenser i det att man får skicka över väldigt många legioner. Man har betydligt fler trupper i den här längs med Renfloden tidigare, men man blir tvungen att skicka vidare dem där till Balkan för att understödja de revolterna som sker där, vilket gör att snart har man bara 3 kvar. Och ungefär samtidigt så får den här personen, Publius Quintilius Varus. Han blir ståthållare, ja. Jag vet inte om jag sa det där rätt, men i alla fall, det är den där personen som får, han blir ståthållare helt enkelt över det här området, får ytterst ansvarig för legioner som finns där, och då är det 3 legioner som finns i det här området. Varus har tidigare varit väldigt framgångsrik i Syrien och haft uppdrag där och har slagit ner revolter i det som idag är Palestina eller Israel.
Jag skulle kunna kommentera en sak där, att det, som du säger, att man, och det är viktigt att poängtera det, att det här området, så man bygger aldrig upp den här mängden av formella härläger och städer som man har gjort längs med Ren, till exempel i Mainz, Köln och så vidare, utan i det här området och öster om Ren fram till Elbe, där gör man egentligen den här typen av expeditioner eller fälttåg, sommarfälttåg, men lyckas aldrig etablera sig fullständigt, även om man på något sätt mentalt verkar tro det i Rom. Och så finns en annan sak som jag tycker är spännande här, att, och det har vi pratat i tidigare avsnitt faktiskt, vi har pratat om romersk krigföring, att man har ju den där idén om att man har legionerna limes längs begränsen, och att man har dem som utryckningsstyrkor, så man samlar dem på vissa ställen längs med gränsen, så att de därifrån då ska kunna vara sådana här QRF-er, säger vi idag faktiskt, alltså snabbinsatsstyrkor liksom, för att fara ut och lösa olika sådana här, framförallt uppror. Det förekommer ju uppror i Gallien, du nämnde ju det, och också på andra ställen som i Balkan. Så att det är så här det romarriket arbetar. Och under en lång period så har man ju en stor del av sin krig samlad i krigsmakten längs med Ren. Alltså i storleksordningen en tredjedel av den romerska krigsmakten ligger ju längs med Ren. Men som du säger så tvingas man att flytta legioner åt annat håll. Och det är ju den 17, 18 och 19 legionen som ju Varius då får. Och det kan man väl också lägga till här, tycker jag, att den här Varius, vi ska inte prata så mycket om honom som person, men han ömsom skälls ju ut i historieskrivningen och ömsom hålls högt, och han är uppenbarligen åtminstone skickligt, civilt, administrativt skicklig. Det är därför han skickas till Syrien, för att lösa den situationen där nere som Augustus uppfattar som väldigt komplicerad. Däremot är inte säkert att han är den där självklara militära befälhavaren. Det är väl där kritiken har förts fram mot honom. Och när man sen ska förklara det här brutala nederlaget då är ju Teutoburgskogen år 9, så skyller man ju ofta på den här Varius. Och min uppfattning i alla fall utifrån det som jag har tagit del av, det som jag har läst, är ju att det är ganska orättvist, därför att den här situationen han hamnar i, den är inte förutsägbar. Och att han ju också ska, som du har varit inne på här nu, plötsligt på något sätt, mirakulöst sätt, lösa hela det här jätteproblemet med de här germanska strammarna öster om Ren. Och det är ju inte så lätt att göra det, ärligt talat, eller hur?
Nej, han verkar absolut inte varit någon gröngöling. Och,
nej, jag tycker inte jag heller.
Jag tror att det är därför han har fått den här uppgiften också, om jag bara får spekulera.
Ja, det
är väl liksom,
det tror jag också.
Antagligen att man står högt förtroende på. Han är ju släkt med de här fina släkterna i Rom och har nära kontakter med kejsaren, så ja, det är liksom inte någon slump att han hamnade där.
Det jag tänkte säga mer då, och det är att man kan komma in på den germanska sidan, och det där är inte alltid så lätt att förstå hur systemet fungerar där, men det är ju ett annat typ av samhälle, och det finns ett antal germanska stammar som jag uppfattar i grunden för det, så att säga, politiska systemet i det som man då kallar för området, eller Germanien, och där det finns ett antal olika folk och stammar, och det spännande är ju att den som kommer att leda det här anfallet i Teutoburgskogen, Arminius, han är ju anställd av romarna under perioden före att han går över till den germanska sidan. Kommer hem så att säga i 25-årsåldern, tror jag. Kanske drygt någonstans mellan 25 och 30-årsåldern. Hur man vet det tycker jag är svårt att förstå. Men tydligen är det så. Och att han ju därmed han har alltså varit befälhavare över hjälptrupperna. Därför att legionerna var ju kärnan i den romerska armén. Infanteriet. En legion, 5000 man, med lite kavalleri. Men sen hade man ju hjälptrupper, ofta beritna trupper, för rekognosering, spaning och så vidare. Och Arminius var helt enkelt skolad som befälhavare, framgångsrik befälhavare för romerska hjälptrupper. Så det tycker jag också är en intressant sak, han kunde den romerska krigföringen.
Får jag fylla på där med Arminius också? Att,
ja.
En intressant grej här nu är ju att den här svärsonen eller om det var styrsonen som vi pratar om, Drusus. Ungefär 20 år tidigare så är han ju med om ett överfall också öster om Ren här. När han fastnar med, jag vet inte hur många legioner han har med sig i alla fall, men då blir de nästan, eller någonting som påminner om det som kommer att hända i Teutoburgskogen eller Kalkrisen.
Men de lyckas slå sig ut.
Ja, och då vid det tillfället så är Arminius 10 år gammal och han blir tillfångatagen i samband med det där slaget. Och uppvuxen i Rom. Så efter han är 10 år fram till det du sa här nu att han kommer tillbaka, så lever han ju i Rom och är uppvuxen där och uppfostrad enligt romersk sed. Och han är ju faktiskt romersk medborgare också. Så han är ju sån här typisk. Jag tänker på Ivan Mazepa också.
Ja, du tänker som samarbetar med Karl XII.
Ja, men alltså som har liksom nära kontakter. Han är ju nära vän med tsaren och liksom ja, men sån här person som har koll på båda sidor och sen kommer tillbaka och liksom tar ledarskapet över olika grupperingar som egentligen är väldigt decentraliserade och som inte har någon politisk central makt överhuvudtaget. Men han kommer in där och får med sig romerska traditioner och liksom lyckas styra upp det. För det tycker jag är kanske något av det mest märkliga med hela den här historien om germanerna. Att han, trots att det egentligen inte finns någon centralt ledarskap överhuvudtaget på den germanska sidan, så lyckas han ändå genomföra den här plotten. Hela den här liksom alliansen,
operationen
och hålla igång det här, samla alla de här trupperna som behövs för att slå ner de här tre legionerna och allt förberedande arbete, alltså det måste ju, vilket otroligt ledarskap som krävs för den uppgiften.
Och där kan jag väl fylla på och säga då att den här germanska stamorganisationen, den är ju också, den är ganska lös, man kunde flytta emellan de här stammarna, uppfattar jag också, inte helt fritt. Men det var inte som vi tänker oss idag, nationer så att säga, utan att man kunde röra sig mellan de här stammarna. Och också att under den här perioden så är det ju också på det sättet att de för ju krig mot varandra, de här stammarna också. Så att det är väl en väldigt rörlig bild, och precis som du säger, jag vill bara förstärka det, att Arminius lyckas ju tydligen på något sätt då att ha auktoriteten. Och kanske därför att han har hög status, därför att han har den här erfarenheten av den romerska krigföringen. Men summan av alltihopa är som du säger att han lyckas ju samla en truppskara. Hur exakt stor den är, det är svårt att säga. De siffror man ser på hur många som är med i det här konkreta slaget, så pratar man om ungefär 18-20 000 germanska krigare. Men det bör ju ha varit många fler som han egentligen hade att spela med i den här operationen. Och idén är ju uppenbarligen då att fånga de här romerska legionerna när de är som mest sårbara på vägen västerut, så att säga hem i vinterkvarter, efter att ha opererat då i området öster om Ren. Och det är precis det som händer. De här tre romerska legionerna med hjälptrupp är på väg för att inte ha vinterkvarter på, så att säga, säkert område. Och där är vi där igen, att i praktiken var inte det här området säkert. Och det är där de fångas då i Teutoburgskogen då, och nedkämpas.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ska vi komma in lite på själva slaget?
Ja, det kan vi göra. Jag har en liten poäng till jag skulle vilja göra vad det gäller germanska stammarna och det. Eller rättare sagt två poäng. För det första så är det ju jättetydligt när man läser om dem att det här är ju den folkgrupp som på något vis blir det som vi känner till som vikingar sen. Och den här Vendel-tiden och alla de här personerna, så är det som är liksom grunden av Sverige. Alltså, kopplingarna däremellan är väldigt tydliga, tycker jag, och jag hoppas vi får anledning att återkomma till liksom den historien också sen. Men det andra är att det här kriget som förs öster om Ren tycker jag påminner jättemycket om det som sen händer under 1700-1800-talet i Nordamerika.
Ja,
hänger
just
med
det
på det, Martin?
Just
det. Ursprungsbefolkningen i Nordamerika har liksom, det är lite samma karaktär som de germanska befolkningarna eller grupperna här i det som då kallas German eller Centraleuropa. Att de har liksom, de är lite lösa allianser, klanbaserat, det finns egentligen ingen centraliserad makt överhuvudtaget, det finns inga städer, utan det här är liksom byar, och de är sällan större än liksom en 30-40 hus där max. Och så det är väldigt, väldigt mycket folk i det här området, men det finns egentligen ingen, liksom, och ingen infrastruktur egentligen att prata om. Och det enda sättet man har att hävda sig mot en sån här makt som Rom, det är grillakrigföring. Men också att väldigt många av de här personerna hjälper motståndarna och försöker dra fördelar av det. Och det ser vi ju också i de här koloniala krigen som pågår som pågick sen i Nordamerika. Jag tycker det är en intressant parallell att man har liksom lite liknande problem här.
Och då skulle man kunna säga egentligen så här, att det finns, och där finns ju den här tanken i amerikansk historia om den där frontieren som ju då i det fallet flyttas ju sakta västerut. Mm. Här är ju ren frontieren kan man säga. Ja. Och sen skulle ju då, om man nu drar den här liknelsen ännu ett steg, då skulle ju så att säga Little Big Horn, det skulle så att säga vara slaget i Teutoburgskogen. Nej, men där man lyckas samla de här, så att jag förstår precis parallellen, det kan vara en tankebild i alla fall, men om vi blir lite konkreta då, så,
ja, vi kör.
Så skulle man kunna säga så här då, att den här romerska armén kommer då att ta en lite annan väg än vad den brukar gå faktiskt. Den har då en sån traditionell återmarschväg då efter sommarfälttågen. Och någon gång då i början på september så passerar den här platsen. Och lite geografiskt egentligen, bara väldigt enkelt, så är det så att det går alltså en stig på nedsidan av ett berg som heter då Kalkeris. Som är höglänt, ett berg ner. Och där går en stig. Så då har man alltså, när man marscherar in i, längs den här stigen, om man nu är romersk soldat, så har man då upp till vänster har man då det här berget, Kalkeris. Och till höger har man då träskmarker. Och då är det så att stigen ska då gå rakt fram och sen ska den då böja av till höger och fortsätta bort. Men då har germanerna, de har grävt av den där fortsättningen till höger som skulle ha gjort att man liksom rörde sig norrut bort från den här höjden, utan istället har de då skapat en stig som går rakt framåt istället, som går längs med höjden. Och det här tycker jag är ju väldigt intelligent, eller hur?
Mm. Så det blir så att de fyller på med vatten också, så att de skapar som en liten...
Precis, så att istället för att den här romerska armén så att säga skulle ha rört sig längs med den här Kalkrishöjden och sen liksom tagit av norrut och försvunnit bort ifrån den, så gör det att hela den här romerska marschkolonnen då, som man kan beräkna är ungefär 3 kilometer lång faktiskt, den kommer liksom att breda ut sig nedanför den här höjden som ett liksom lämpligt anfallsmål. Det är ju kusligt genomtänkt då. Och om det är så att man har tänkt så, det ska vi väl säga hela tiden, att vi bygger ju på arkeologiska fynd och resonemang, sannolikhetsresonemang här då. Och längst fram gick ju hjälptrupperna, så organiserade man sig under romersk marsch. I mitten gick legionerna då, 17, 18 och 19 legionerna med alla transportvagnar. Och Varius, naturligtvis, chefskapet fanns ju där i mitten, och längst bak hjälptrupper. Och sen hade också germanerna längst med då höjden, Kalkrishöjden, så hade man då byggt en torvvall så man hade skydd. Och det här tyder ju också på det du var inne på, att det här är en enorm planering måste ju ha genomförts här. Här hade man ju varit på plats många, många dagar och förberett detta.
Ja, det måste ju vara ett veckor, tänker jag. Eller jag vet inte. Men,
nej, jag vet inte heller det.
De måste ju ha fört, alltså det sägs ju den här vägen som du sa, de grävde bort, som de har fyllt upp med vatten och egentligen skapat ett litet träsk där. Man sägs att de har liksom kamouflerat det eventuellt, jag vet inte. Nej, det är ju en jätteorganisation att få den där. Och sen också föra in, en del av det här handlar ju också om att Arminius, han jobbar ju för Varius här nu. Och han lyckas liksom övertyga Varus om att han ska gå den här vägen, göra de här valen hela tiden och ta de här riktningarna. Så det är ju ett otroligt arbete som bara ligger bakom det också, att få, vilket risktagande liksom.
Ja, att få de här romerska legionerna på plats på den här stigen framför Kalkeris, så att man kan slå ut det här anfallet. Och sen är ju krigsplanen då, utifrån de arkeologiska fynden och sannolikhetsresonemang, den är ju att man ju från då höjden skyddade bakom den här vallen, så ger man då de här germanska krigarna möjligheten att leverera sina kastvapen då mot den romerska legionen som står i marschgruppering nere på stigen. Och säkert inte särskilt många man brett heller, därför att stigen smalnar av. Och det gör ju att romarna har ju inte det här övertaget som de ju oftast hade i alla slag, nämligen att de var grupperade, organiserade, hade sin tunga utrustning påsatt med hjälm, sköldar och också hade sina kastspjut beredda för insats. Utan de här tas ju liksom med fullständig överraskning och kan egentligen inte använda sitt övertag. Och när så att säga den första initiala attacken sätts in då, så är det uppenbarligen så också att germanerna har längre bak i skogen, så att säga lite sådär snett bakifrån den här romerska kolonnen, så har man grupperat också kanske så mycket som 7-10 000 man som en sån här extra slagstyrka, nämligen för att ta den romerska kolonnen bakifrån när den väl utsätts för det initiala, så att säga. Vi skulle ju kalla det för eldöverfallet faktiskt. Så det är ju väldigt, väldigt raffinerat. Och det som händer nu här är ju att när germanerna sätter in sina kastvapen, som ju naturligtvis slår in i den här romerska kolonnen med förödande resultat. Många dör ju direkt, skadas, stupas, blir totalt kaos. Då inser inte varje som finns längre bak i kolonnen att vad som pågår där fram. Han tror bara att det är en skärmytsling. Så han gör det som ju precis princip han inte ska göra. Han beordrar ju legionerna framåt. Uppenbarligen är det så det går till, eller så man rekonstruerar den här skeendet. Mm. Och det gör ju att då trycker hela den romerska kolonnen in i den här fällan och blir ju föremål nu för den här behandlingen. Och då sätter germanerna också in den här extra styrkan bakifrån. Och sen är det ju så också att de romare som försöker fly, de fångas ju upp av germanska krigare då som finns runt omkring det här platset. Så att alla romerska soldater, det är det jag tycker är så fruktansvärt kusligt med det här slaget. De fångas ju i den här dödszonen där nere på stigen, eller hur Peter? Va?
Mm.
Och efter det här initiala kastanfallet med kastvapen, då vågar sig de germanska krigarna ner från höjden. Och exakt hur det här går till, det vet vi inte. Men det är ju så att antikens slag, de slutade ju alltid i strid man mot man. Det här är ju en skillnad mot det som sen kommer under tiden modern tid. De har ju fortsatt att upprätthålla disciplinen och linjerna. Och där är ju då de romerska soldaterna också egentligen i underläge redan från början. De är nedtyngda av sin utrustning, germanerna är lättare, de är sannolikt skadade. Och där huggs de då ner av germanerna som ju ursinnigt kastar sig över dem. Och tidsförloppet här, där har vi diskuterat lite du och jag inför det här avsnittet, att det finns en del skillnader som jag menar liksom att det skulle ha varit först ett initial attack, ett stand då, och att det här skulle ha varit utdraget över ett dygn.
Ja, det finns en skildring som jag lyckats läsa mig till där man påstår att Varus sätter upp ett läger. Alltså att de stannar upp på grund av att man märker att det händer någonting längst fram.
Ja.
Man stannar upp och bestämmer sig för att man sätter upp läger och sen ska man försöka marschera ut på natten. Alltså ta sig därifrån.
Ja, men jag tycker att det där så att säga, det där är inte, det är inte logiskt. Därför
jag tror att delvis kommer det där från arkeologiska fynd också, som jag uppfattar att man har hittat sådana här pålar, att man har sett de romerska soldaterna har liksom satt upp någon slags försvarsvall då, inom ett visst område. Men jag vet inte. Men det är ju en intressant fråga. Du sa, för det som är konstigt här det är ju att sådana här legioner, när de utrör sig på det här viset, och så vi har pratat om hjälptrupper och allting.
Ja.
Det är inte så att man bara går rakt in i blindo hela tiden, att man inte har någon aning om vad som väntar. Liksom den första soldaten i den här kolonnen är ju inte den första som ser någonting. Ofta har man har ju folk som är ute och rör sig på häst och som övervakar området, som kommer tillbaka med information hela tiden. Och det var ju just de germanska hjälptrupperna som hade den uppgiften. Så det man undrar här är ju att på något sätt måste ju Varus ha förstått vad som sker där framme. Han kan inte ha varit så orutinerad att, alltså man kan inte ha gått in i så blindo, utan han måste ju ha blivit lurad för det första av liksom av de här germanska hjälptrupperna på något vis. De måste ha varit med på den här plotten.
Ja, men eller jag tror du?
Och sen nej, för det andra så måste han ju ändå liksom ha förstått och stannat upp och jag vet inte. Tänkte efter.
Alltså spekulationer här nu. Ja. Genierna spekulerar här. Men min uppfattning är nog att spaningen är väldigt dålig. Man är på väg tillbaks, man tror man rör sig i områden som är relativt säkra. Det är min uppfattning. Och jag tror man går rakt in i det här bara. Och jag tror att man tror att nej, men det är nog bara ett litet attack där framme. Nu trycker vi på här. Vi är ju överlägsna. Vi är ju för 17 gubbar, 3 legioner. Jag tror inte att han ens tror överhuvudtaget att det är möjligt att han har emot sin motståndare som är nästan lika stor i stort sett i antal man.
Han har ju blivit varnad också. Han har ju blivit varnad av Arminius svärfar Segestes. Så att, kan det vara så? Får jag spekulera? Står Varus här nu och tänka? Han får information om att nu händer det grejer. I den sekunden inser han då att Segestes hade rätt. Panik uppstår. Han får liksom, han har insett att nu är det kört. Jag har gått i en fälla. Och bara flyktbeteende får honom att tänka att nu måste vi bara gå. Vi måste bara komma bort. Vi måste bara dra härifrån.
Ja, det är möjligt. Men hur som helst i alla fall, så enligt det man tror då är ju att ledarskapet Varus, de begår självmord. Och sen är det ju så helt enkelt att de här romerska soldaterna är på vägen på några timmar egentligen helt enkelt förgör sig till fångatas. Och man räknar med att man gör beräkningar då, så kan man säga att man räknar med att kanske 5000 stupar alltså bara inom en timme. Och det är ju jättesvårt det här. Sen finns det ju i den här historieskrivningen kring det här, och jag har all respekt för den här Peter S. Wells bok om Teutoburgskogen. Han är ju arkeolog, har jobbat på platsen också. Jag tycker jag kan nämna den boken ändå, för den kan ni gå tillbaka och läsa, ni som lyssnar på det här. Och ni kanske får en liten annan bild av det hela än vad vi får, du och jag, Peter. Men sen har han ju en lång diskussion om efterspelet som är ganska brutalt, och där det handlar om att man ju gör det här till en helgad plats, vilket jag tycker är intressant. Man avrättar en hel del av de romerska soldaterna rituellt. Man låter deras blod rinna ut i träsken, man hänger dem och så vidare. En del tas till fånga, måste ju uppenbarligen är det ju så att man säljer dem som slavar senare. Så att det innebär ju att den här romerska styrkan, den utplånas ju. Och de som överlever, och där finns det beräkningar på att det är 1500 som tar till fånga, 500 avrättas, kanske 1000, sen så små kanske blir slavar eller någonting sånt. Och det fantastiska med den här platsen är att den ju uppenbarligen, om vi ska tro då Wells, blir en helgad plats för germanerna, där man låter romarnas lik och ben ligga kvar, och där man lämnar vapen, romerska vapen, tar inte med sig precis allting, utan därför att detta är en plats där man då vill blidka de här krigsgudarna för fortsatta strider mot romarna. Det är, tycker jag, är något fascinerande.
Han får ju något resonemang också om att i nästa runda när det romerska soldater kommer tillbaka
det kommer en romersk styrka tillbaks, precis.
Ja, de försöker liksom sopa undan det här, och de försöker börja gräva ner och börja begrava med benen, och det är också intressant. Men jag vet inte, det känns så när han för den diskussionen, och likadant så här, spekulationer om hur många som är tillfångatagna, hur många som offras, hur många som blir slavar.
Och så vidare, där kommer historikern i mig reagera lite där. Och det blir nästan lite där faktiskt frossande, tycker jag, på ett sätt som kanske lite ligger utanför i alla fall min föreställningsvärld, tycker jag. Men jag tycker att det är ju en oerhört fascinerande händelse och brutal händelse. Och de återuppsätts ju aldrig, de här legionerna 17, 18 och 19.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Nu kommer väl, tycker jag, om vi ska liksom avsluta med det återigen, att det som är det stora resultatet av den här striden, att den sätter sig så hårt mentalt. Man genomför en del straffexpeditioner åren efter slaget i Göteborgsskogen. Och egentligen de sista striderna här på riktigt, riktigt allvar med stora insatser från romarnas sida, det blev omkring 16 efter Kristus, som jag ju brukar säga. Men att det sätter sig så i det romerska, mentalt i det romerska sinnet, att man låter bli egentligen att göra ett försök att erövra Germanien. Och där kan man fundera kring om det här slaget och dess betydelse, att är det på det sättet, ja, då har ju den här enskilda händelsen faktiskt en väldigt stor betydelse. Mycket större än själva slaget i sig. Och det här är en sak vi har haft uppe till diskussion just, alltså hur stor betydelse har slag för de större skeendena. Men det är väl fullt möjligt. Jag tycker nog att det finns en rimlighet i det resonemanget. Vad säger du, Peter?
Det jag tänker är väl att konsekvensen blir väl, som vi var inne på precis i början här, att man etablerar baser längs med den västra sidan av Ren, och de... Och som det vet vi ju sen tidigare, att där romarna är och bygger infrastruktur, där sätter de också grundstenarna för det som sen blir Europa i väldigt stor utsträckning. Så att de här baserna utvecklas ju sen till de här stora städerna som ligger längs med Ren och som har en väldigt central betydelse i Centraleuropas framtida historia. Så det är väl inte alls konstigt att det blir så. Och att det är också där vägen in liksom för kristenheten. Och sen när den kristna expansionen kommer, så är det via Renfloden och uppåt som man går. Men En annan fråga som jag undrar, liksom, vilka konsekvenser fick det här för de germanska stammarna egentligen? Arminius, jag uppfattar det som att han fastnar i, han blir förstås upphöjd som en stor ledare och med all den respekten som kommer av det. Men i slutändan så blir han ju mördad. Och de här liksom, intrigerna fortsätter bland de germanska stammarna. Och det tycker jag är intressant, medan den, liksom, själva slaget verkar du få, om vi nu ska tolka historien rätt, så verkar det ju som att själva slaget får stor betydelse för hur Rom fortsätter att bedriva sin politik gentemot de här områdena. Men exakt vad som händer på den germanska sidan, vilka konsekvenser det får för deras. Annars kan man se det här som en katalysator, en möjlighet för de germanska stammarna att kanske koncentrera sin makt och inse liksom att okej, för att stå emot det här så måste vi ha den här typen av ledarskap. Det skulle inte vara unheard of, så att säga, att det skulle bli konsekvenser av det. Men man lyckas inte egentligen med det. Vad jag fattar det som. Eller har du en annan bild av det där?
Nej. Jag håller med om att det rinner liksom ut i sanden på något sätt där, den här möjligheten här. Och sen kan jag bara väl säga det att den spelar ju mytologiskt en betydelse som du var inne på i början av avsnittet här. Att man anspelar ju på den här striden. Man bygger monument så småningom. Och när man enar Tyskland på 1870-talet, så är det klart att man använder ju den här typen av symboler. Och upphöjer dem. Och Arminius finns ju som staty på ett antal platser i Tyskland faktiskt fortfarande än idag. Så att det finns ju en mytologisering kring den här segern. Men jag tycker att det är spännande det här du var inne på, lite kanske skämtsamt med öl och vin här. Men det är precis som du säger, att Köln är ju på något sätt den kristna utposten mot barbarerna. Under lång tid. Och Renfloden som gräns, det tycker jag man kan poängtera flera gånger. Det är ganska spännande just att den är så väldigt tydlig här. Och att den kommer ju vara det under lång tid framöver. Och nästa gång det här luckras upp, det är ju med Roms fall. Och då är vi framme på 400-talet, 300-400-talet. Och då har vi också de här gotiska under folkvandringens tid, stammarna som kommer in och så liksom sätter allting i rörelse i Europa. Så det är ju nästa steg. Så att på något sätt så fryser ju situationen här nu under ett antal århundraden. Och att den romerska expansionen kommer ju gå i andra riktningar, till exempel på de brittiska öarna.
Det sägs ju att Martin Luther är ju den personen som påstår då att Arminius namn på germanska borde bli Hermann. Mm. Så i den tyska historien så är han ju känd som Hermann, eller det är namnet han. Så nu har man väl kommit överens om att det inte egentligen borde vara så, utan han heter någonting annat. Men det är ju, jag tror att det där monumentet du pratar om, är det någon Hermann-monumentet eller Hermann-statyn, tror jag.
Just det.
Sånt där. Så att det kan vara lite förvirrande först när man söker på det där. Men det som är intressant med den är ju att den pekar västerut. Han står ju precis som Karl XII pekar.
Just det.
Ja, så står ju Hermann-statyn då. Han pekar ju västerut mot Frankrike.
Just det. Och där har du ju kopplingen 1870-71 års krig.
Så där är ju kopplingen då, precis, att man
mot under den tiden, ja. Ja.
Är det intressant.
Mycket spännande. Men du, jag är nöjd, Peter.
Jag känner mig också nöjd. Jag tror att vi drar oss.
Jag tycker att det här var ett intressant avsnitt att läsa in till. Och jag skulle ju uppmana lyssnarna att, precis som jag tänker faktiskt göra något tillfälle, åka och besöka den här platsen. Och ta del av de arkeologiska fynden då, strax norr om Åsnabrück. Idag är egentligen i ganska centrala Nordtyskland, får man ju säga. Men tack ska vi ha.
Ja, tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.